Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Måhlén. Hej Josefin!
Hej Dan! Och hej ni som lyssnar. Och hej Tobbe!
Hej Dan, hej Josefin. Ja. Kul att vara med igen. För att i förra tortyravsnittet så var vi ju ändå på samma ställe allihopa. Så då tänkte vi att då skjuter vi in lite kommentarer från mig också. Och
ja.
Det är dags igen.
Precis. Och vi får ju presentera dig också. För vi känner dig som Tobbe.
Yes.
Och säkert alla som följer på Facebook också. För du är ju Mördarpoddens Facebook-kung. Men du heter Tobias Henriksson.
Ja.
Och jobbar på PRS Media.
Precis.
Och har precis startat en podcast.
Ja, som ganska konspirationsteorier och myter. Sök på Tänk om på Acast eller din föredragna poddapp så hittar du den.
Mm.
Och jag kan ju säga det att min bakgrund är som journalist på bland annat TV4 nere i Malmö. Så att jag känner att det här är helt rätt format både att jobba med er givetvis och med egen podd.
Ja, verkligen. Du är så himla duktig på det här med journalistik. Jag frågar ju dig om allting. Får jag göra så här? Hur ska jag göra nu? liksom.
Man kan även höra Tobias vänna röst i podcasten Palmemordet som man gör tillsammans med mig.
Ja.
Där vi diskuterar det olösta mordet på Sveriges statsminister. Mm. Världens största olösta mordfall.
Precis.
Ja.
Men det ska vi inte prata om idag.
Nej.
För idag ska vi prata om tortyr. Och vi har fått stor hjälp av Daniel Eriksson som har gjort en fantastisk research. Och vi återvänder till Daniels.
Precis, och stor hjälp, det har vi verkligen fått, för vi har fått all hjälp därifrån. Han har skrivit alltså 20 sidor långt manus och han skriver riktigt, riktigt bra.
Så att tusen tack, Daniel. Jag kommer att skriva till dig sen och prata mer om alla de här hemska sakerna som du har förmedlat här. Då får du förklara dig.
Jag vill nu ta upp piskor. 19:e delen av Daniels manus är piskor. I allt från slavdrivarens grymma hand till sängkammarens charm. Men vi ska fokusera på piskan som ett tortyrinstrument. Och yeah, det här ska inte bli 50 Shades of Grey.
Attans.
Piskor finns i många former, vissa snällare än andra. Piskor brukas inte bara i bestraffning och njutning, utan ibland för självdisciplinering. Att man piskar sig själv. Det kan vara ett sätt att känna Jesus lidande i vissa inriktningar av kristendomen. Den klassiska piskan, som består av ett handtag och sedan en lång flätad svans av läder, har använts för att driva på slavar och djur i flera tusen år. Men även för då bestraffningar. Man binder offret mot en stock eller liknande, låter piskan vina genom vinden och åsamkar ordentliga märken som lämnar ärr. Men för vissa var det här inte tillräckligt bra, och då kan man använda en knutpiska. Där har man en svans delad i flera mindre svansar med knutar i topparna, eller till och med metallringar. Och den här varianten åsamkar då ännu värre sår än den ensvansade piskan. Den flersvansade piskan kan även ha köttkrokar i topparna.
Aj, aj, aj.
Och då pratar vi djupa sår över ryggen och döden genom förblödning, svåra infektioner och oerhörd smärta.
Jag funderade på, och det gjorde jag även med vissa av de andra metoderna, hur det kommer sig att många av de här metoderna, eller några av metoderna i alla fall, används numera då i sexuella syften. Jag tänker till exempel med piskan. För att, ja, jag vet inte. Alltså bara en öppen fråga.
Jag vet faktiskt inte, men det kanske är att smärta i lagom mängd då kan vara lite adrenalinfriande kanske.
Det, just det.
Men sen är det ju en stor skillnad på BDSM och tortyr.
Ja, men gud, ja. Att, och du var inne på något väldigt viktigt där.
Ja, det är ju det här med samtycke som är väldigt bra att ha.
Det är en bra grej.
Och jag kan tänka mig att många av de här tortyrmetoderna här inte hade skett om det fanns.
Jag tror inte det fanns ett samtycke till den här järnjungfrun till exempel, eller liknande skendränkning.
Ja.
Men alltså som tortyrmetoden piska, så i så att säga den graden som det användes för att tortera folk.
Precis.
Det låter alldeles vansinnigt.
Jag tror att piskans storhet som tortyrmetod är att den är väldigt skalbar. Alltså om man använder den brölande tjuren som tortyrmetod, då finns det bara ett resultat. Men ett piskrapp med en relativt enkel piska kan ju vara ett ganska milt straff. Medan man då även kan ha en då piska med köttkrokar och piska ihjäl folk. Så att skalan är väldigt lång för vad en piska kan användas till. Vilket skiljer från nästan alla andra tortyrmetoder vi har tagit upp här.
Ja, precis.
Och det för oss till någonting som vi nämnde i förra avsnitt, men nu ska vi gå in på det i detalj. Det är gatlopp. Gatlopp var från början en militär bestraffningsform som fortfarande finns i olika former i dagsläget. Exempelvis inom nollningar.
Oj.
På amerikanska college till exempel finns det någonting som heter paddelgång. Där då nya medlemmar i studenthusen får paddelslag på rumpan medan de springer längs en gång. Också i vissa gatugäng kan det finnas stryk som liknar gatlopp. Att man får en ordentlig omgångsstryk för att visa sin lojalitet mot gänget. Och om man klarar av det så är man en medlem.
Det är tur att vi väljer medarbetare på ett sätt som inte innebär att man måste bli torterad för att bli medlem i alla fall.
Ja,
ja.
Det är tur. Eller,
det är ju bra.
Det är jättebra, känner jag.
Eller har vi inte kört den med honom? Men, eller, nej. Ja.
Nej.
Nej, det har vi inte.
Principen för gatloppet är enkel då. Man har en, just eftersom den från början var militär, en soldat som kläs av till midjan. Kompaniet ställs upp på två led och bildar en gång som den här stackars soldaten ska springa igenom. Leden beväpnar sig med piskor, påkar eller liknande och delar ut slag mot offret. Och om man då har blivit bedömd att man ska straffas hårdare, då kan man få springa flera gånger.
Det används i Sverige från och till. När slottet Tre Kronor brann ner 1697 straffades de ansvariga för brandvakten med gatlopp. Och brandvaktmästaren Sven Lindberg avled efter skadorna han fick på gatloppet. Jag vill även ta upp den spartanska riten som kallas för ostloppet. Spartanerna levde ju väldigt spartanskt, uttrycket kommer därifrån. Man fick oftast i antiken Sparta bara äta en slags näringsrik gröt. Och man skulle inte hänge sig åt god mat eller dryck. Eller så. Det var den här gröten som gällde. Men en gång om året så fick ett antal ungdomar tävla om en bit ost som man då förmodligen hade importerat för dyra priser från någon mera fredlig grekisk stat. Det gick till så att ungdomarna samlade sig, fick löpa ett gatlopp och längst fram fanns ett altare och på den fanns en bit ost. Och för att vinna var man inte tvungen att komma fram till altaret först utan man var tvungen att komma fram till altaret och blöda på det. Så man var tvungen att springa så pass långsamt att folk hann slå en, kanske med piskor eller vad de nu hade, så pass att man blödde. Och sen när man väl var klar med, man visste att man blödde ordentligt, då var man tvungen att ta sig fram till altaret och blöda på det. Och sen fick man en bit ost.
Men gud vad hemskt.
Ja, verkligen.
Var det att de inte hade råd med...
Nej, de tyckte att god mat gjorde dig till en mes. Och du var tvungen att vara tuff när du var en spartan.
Men fick man välja om man ville ha ost eller inte? Jag hade nog inte ätit ost om det var kraven.
Nej, precis. Vilken sorts ost också?
Ja, just det.
Det måste ha varit en väldigt god ost. Ja. Och om du bara ätit en näringsrik gröt i hela ditt liv så var den osten förmodligen ganska trevlig att äta. Ja, jag har en tankar om gatlopp.
Alltså jag känner ju att i dagens samhälle... Ja, det låter i vår kontext känns det väldigt absurt, måste jag säga.
Bara fråga så här, de som faktiskt var tvungna att slå de här människorna, fick de också ost?
Nej.
Men var det liksom
bara... Dessutom var du tvungen att vara ung, okay, och inte riktig spartan.
Okay.
För riktiga spartaner blev man inte förrän vid 30 års ålder. Och då ville man inte ha någon ost längre. För då var man tuff.
Aha, oj.
Där kan du höra mer om min podd Fan of History. Jag har gjort 3 avsnitt om den spartanska kulturen som är oerhört fascinerande. Men nu ska vi prata om korsfästelse. Det tog vi upp i förra avsnittet också. Även om korsfästelseregeln avrättningsmetod leder de flesta metoderna på den här listan till att folk dör. Men korsfästelse idag är en helig symbol för katolicismen och kristendomen har använts längre än så. Perserna ska ha använt metoden så tidigt som 600 år före Kristus. Och den används än idag i modern tid som avrättningsmetod, som vi nämnde i förra avsnittet. Men det finns även folk som symboliskt korsfäster sig själva i modern tid för att känna Jesus lidande. Så vad är korsfästelse? I den bibliska versionen blev Jesus, efter att ha blivit både piskad, förnedrad och fått släpat sitt eget kors upp på en kulle, fastspikad genom händer och fötter med ett stort T-format kors. Vi kan alla den här legenden mer eller mindre, men ibland så korsfästes man på en påle med händerna fastspikade över huvudet bara. Eller ett kryssformat mönster. Något de flesta korsfästarna gemensamt är att man lämnas till att dö av uttorkning i solen. Då den här domen har förekommit som straff främst i Mellanösternområdet. Ofta skedde detta utanför portarna till staden. Så att folk som kom till staden kunde se de döende männen och ibland kvinnorna. Som ett avskräckande exempel för potentiella tjuvar och banditer. Ibland så bands man bara fast med korsen, men för det mesta så spikades man fast då genom händer och fötter. Vad tänker ni om korsfästelse?
Ja, jag blev väldigt förvånad att det var folk som korsfäste sig själva. För det är väl lite det som Jesus säger, att jag gör det här för människorna så att ni slipper ta den här synden.
Ungefär så. Jag håller med, men alltså... Det har vi varit inne på i andra tillfällen, och vi kommer att komma in på det, att religion kan ju få människor att göra väldigt vad som kan anses vara extrema saker. Det låter ytterst obehagligt, även om man bara skulle bli fastbunden, men så låter det som ytterst obehaglig upplevelse, och Ja. Nej, det låter... Nej.
Nej, det är inget för mig.
Nej, det är inget för mig heller, kan jag säga.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Då kommer vi till en metod som ni ska få gissa vad det är för någonting.
Trevligt.
Det är Death by a Thousand Cuts, grovt översatt av mig just nu till Döden genom 1000 sår.
Och den här har Daniel också berättat för mig.
Ja, då vet ju du.
Så jag kommer inte gissa.
Nej, men du kan väl säga det efter att jag har gissat.
Ja, men det kan jag. Och se om jag
Death
kommer
by ihåg. Thousand Cuts. Det var alltså cats, inte cats. Alltså det var inte katter de torterade folk med.
Är det inte som råttmetoden?
Nej, precis. Oj, vad kan det vara? Det enkla svaret borde ju vara att man binder fast någon och alltså torterar dem med en kniv. Alltså att man faktiskt sticker dem sådär. Men det tror jag är lite för enkelt, eller?
Förlåt Daniel om jag inte kommer ihåg här. Men jag tror det var någonting att man kör tusen... alltså man skär lite i taget. Alltså små bitar.
Du skär alltså bort små bitar av köttet då?
Ja, precis.
Ja. Så jag var på rätt spår i alla fall?
Ja.
Ja, den här gången är kineserna inte oskyldiga utan det är mycket riktigt en kinesisk metod. Den går ut på att skära bort strimlor av kött från kroppen. Den sägs ha sitt ursprung runt 900-talet efter Kristus. Men dokumentationen är bristfällig så vi vet inte exakt hur det gick till. Men det var ett hårt straff och det delas bara ut för väldigt grova brott. Till exempel massmord eller högförräderi. Det fanns också tre olika sorters av det här straffet. Offentlig förödmjukning, dödsstraff och som skämning efter döden och vanäring av familjen. För familjeheden är viktigt i Kina. Det finns ingen speciell utformning för hur den här bestraffningen ska utföras utan varje bödel hade troligtvis sitt eget sätt att utföra straffet på. Man skar på armar, ben och över byst, tror man, tills straffet ansågs avklarat. Vid hårdare bestraffning som ledde till döden så avslutade en man med då det tusende hugget. Jag vet inte om han räknade eller inte.
Men det låter komplicerat.
Rakt i hjärtat. Om böden var barmhärtig så kunde han inleda med att skära av halsen och sen stympa kroppen eller regelrätt vanära den med att skära bort köttstycken.
Åh, snällt.
Mm.
Ja, det var en snäll bödel.
Mm.
Det finns inte jättemycket dokumentation som sagt, men i slutet av 1800-talet tog fotografen William Arthur Curtis de första kända bilderna av Death by a Thousand Cuts i Kina.
Okay.
Metoden förbjöds 1905, efter nästan 1000 år då, som statlig bestraffningsform när Kina gjorde en omstrukturering av vilka bestraffningar man faktiskt skulle utföra.
Alltså det här låter ju, alltså det låter ju i princip som att bli körd genom en köttkvarn kanske, men köttstrimlare. Alltså det är ju, låter som att det var så man uppfann kebab ungefär. Det var ju, nej alltså det här var...
Du, gud vad kul.
Det var ju tur att osthyven inte var uppfunnen.
Nej, verkligen. Finns det en tortyrmetod som innefattar osthyvel?
Jag tror att osthyveln är så pass modern att den inte har använts i tortyr. Rätta mig inte om jag har fel.
Alltså när det gäller osttortyr, då föredrar jag mycket hellre den där springturen. Alltså för tusan, vad hemskt.
Det finns ju de som säger att vissa brott så hade det varit relevant att hybla av. Ja, det är framförallt sexbrott och hybla av könsdelar och så vidare. Men som jag, vad jag vet, så har väl det bara stannat i människors... hämndbegär och fantasi. Jag känner inte till att man skulle ha gjort det. Men alltså att i stort sett strimla någon bit för bit upp till 1000 gånger, det är, ej, låter fruktansvärt alltså.
Ja, det är... Just det med osthyven tyckte jag var riktigt obehaglig idag. Kom du på den själv?
Ja, jag gjorde nog det faktiskt.
Vi flyttar oss lite bort från den här, tycker jag.
Jag undrar hur straffet gick till när man faktiskt överlevde. Att då måste de ju bara ha rispat. Det kanske inte var så noga att man gjorde det 1000 gånger heller. Man kanske bara rispade till.
Och jag kom på en till nu när du börjar skapa idéer i huvudet.
Berätta.
Jag tänkte rakhyvel. 1000 gånger.
Ja, precis. Det är ju också någonting som har överlevt i modern tid i så fall. Ju med tanke på, det är väldigt tragiskt givetvis med självskadebeteende och liknande.
Jo, men 1000.
1000 är...
Det är mycket.
Det är extremt, absolut, absolut.
Och det är bara ett enda kan liksom leda till...
Döden.
Vi har kommit till nästa tortyrmetod. Och ni ska gissa vad det är för något.
Ja.
Det är två redskap som fungerar enligt samma princip. Där huvudkrossaren och tumskruven.
Huvudkrossaren och tumskruven alltså.
Åh, nu vet jag. Jag kan tänka mig vad det här är. Mm. Om inte så lär jag väl komma på en ny tortyrmetod då. Men jag tänker en sån här som man har när man bygger. Vad heter? Nu kommer pappa bli besviken. Men man har en sån...
Ja, precis.
Tryck. Man sätter någon...
Nu ser ju inte ni vad Josefin menar i och med att det är en podd.
Men typ inte ni heller, för jag vet inte riktigt vad jag gör. Men Dan.
Ja.
Som man ska fästa saker vid.
En tving helt enkelt.
Och då tänker jag att man sätter den på huvudet och långsamt liksom.
Ja, precis. Jag tänkte mer på det här med när man pressar vindruvor, hur man ska få ut vin. Jag tänker att man lägger huvudet på en bänk och att du snurrar på en stor vev och så sänker sig då en... någonting emot ens huvud ovanifrån och klämmer dig. Mm. Och om du fortsätter klämma tillräckligt mycket så dör ju människan givetvis.
Men ja, så jag, tänker jag tycker att din teori var mycket bättre.
Okej. Okay. Och det andra var tumskruven, va?
Ja.
Och där kör jag på din tvingteori.
Med den här...
Antingen att man, ja, det är klart att man kanske vrider tummen på något sätt, men annars tror jag att man klämmer. Klämma tummen vet man ju när man har jobbat med husen och sådär, att det är inte så jäkla skönt alltså.
Nej, men precis. Kanske att man har en hammare och smätter på tummen. Oj, vad vi börjar komma på tortyr. Det här är inte bra. Dan?
Ja. Nej, men upplys oss.
Ja, nu ska ni få höra Daniels text här. Headcrusher då, skallkrossare, är en väldigt grym metod där huvudet placeras i ett stort städ med hakan i en kopp och med en hjälmliknande kopp över huvudet. Allt det här är monterat på ett bord. Men ibland hade även anordningen funktion för att spänna fast händerna också. Ovan huvuddelen kunde spännas åt med en skruvfunktion som successivt spändes åt. Något som skapade kraftiga spänningar och tryck mot huvudet när det pressades samman mellan kopparna. Den här metoden kommer nästan till oundvikligen att skapa krossskador på käke, tänder och ansiktsbenen. Och om man skulle överleva, alltså att de låter den gå, kommer ansiktet vara för evigt deformerat av den här brutala anordningen. Och även ansiktsmusklerna kommer att förstöras. Precis innan man dör så hoppar ögonen ur sina hålor innan skallen kollapsar inåt av trycket.
Mm. Det låter inte... Vi var inne på det båda två, men det låter inte speciellt trevligt.
Nej, alltså. Det lät som din teori.
Ja, det gjorde det. Och tumskruven, är det att man byter ut?
Vi kommer till den.
Okej.
Daniel vill ju inflika med en musikrekommendation här. För alla som gillar heavy metal.
Okay. Ja.
Han rekommenderar låten Head Crusher med bandet Megadeth från plattan Endgame från 2010 som han tycker är sjukt bra.
Ja, och då kan jag säga att vi har ju många som gillar metal.
Tumskruvar är betydligt mindre dödliga än skallkrossaren, och det är bra.
Mm.
De finns i flertal olika utseenden. Man kan ha allt från två platta metallskenor som pressas ihop till taggiga träkäftar som tvingas ihop och krossar benen i fingrarna. Och här kom det. Man kan också använda det på tårna.
Aj, aj, aj. Tortyr.
Även denna har skruvanordning som tvingar ihop eller tvingar ner skenan. Vissa gjorde för att klämma åt och utfärda smärta och andra var i rent syfte att krossa.
Mm.
Och de här tumskruvarna var så speciellt effektiva för att tvinga fram erkännanden. Det fanns självklart större modeller för att om man inte hinner med finger för finger så kan man krossa hela handen eller hela foten.
Mm.
Daniel berättade att han själv bara spänt fast handen på ett bord och använt en hammare. Spänningen att man kan missa gör det lite roligare och mer sadistiskt.
Vänta, pappa. Skojar du nu?
Nej, han har skrivit det här.
Ja.
Daniel,
nej,
jag säger
nej,
bara aj.
Nej, han säger inte att han har gjort
nej, det.
Det. Han säger även om jag okay. själv bara
tar vi
hade...
Det.
Nej, vi tar inte om det här, för det blir faktiskt ganska
nej,
roligt.
Det är
roligt.
Ja,
okej, Daniel, jag räddar dig nu så att inte alla tror att du sysslar med sånt här. Daniel skriver så här: även om jag själv bara hade spänt fast handen på ett bord och använt en hammare, spänningen i att man kan missa gör det ju lite roligare.
Och det här innebär ju faktiskt inte att han gör det.
Nej.
Utan att om han var tvungen så hade han gjort på det sättet.
Dessutom gjorde han inte på sig själv, vilket jag tolkar som, utan på någon annan då.
Ja,
i den här versionen.
Precis.
Men det jag tänker på är ju hur... Ja, förlåt.
Nej.
Det, alltså, om man vet ju själv hur ont det gör antingen slå sig på tummen med en hammare eller att slå i tårna då, i något stolsben eller någonting. Alltså, det är ju, om man tänker den smärtan som i sig bara var några sekunder i det fallet och så gångar den med tiden det här tar, alltså, det måste vara fruktansvärt verkligen.
Alltså, jag är så nyfiken på om det är så att människan har en smärtgräns, alltså att man till slut då får så mycket, jag vet inte, adrenalin eller att kroppen stänger av, att man liksom inte kan känna mer, eller att man svimmar av att det gör så ont, att man kan fly på något sätt från innan man dör.
Det här att svimma och smärta finns ju finns ju belägg för, absolut.
Men varför gör inte alla det? Alltså, sitter man på en sån där järnstol eller järnpyramid liksom, då känns det som att nej, nu svimmar jag nog.
Fast frågan är om smärtreceptorerna liksom, de slutar ju förmodligen inte för att du svimmar, utan du kommer förmodligen att vakna ur svimningsattacken av att du har så fruktansvärt ont.
Ah.
Det är bara en teori. Men jag misstänker att det kan vara något sånt.
Tobbes teorier.
Tobbes teorier, ja.
Mm.
Nu ska ni få gissa lite, för nästa trymmetod är revolving drum.
Alltså den snurrande trumman typ, eller?
Ja.
Mm, det låter lite...
Vad är
rockigt.
Det?
Ja.
Alltså det första som dök upp i mitt huvud var ju de som åker i en tunna ner för Niagarafallen.
Aha.
Alltså att man skickar iväg någon i en tunna ut för typ ett vattenfall eller något sånt där. Eller, för att det blir ju en alltså du, att det roterar då. Jag vet inte.
Jag tänker en sån man gör cement i typ, fast man bara slänger in någon. Fast det kanske är mer en tunna då.
Ja,
och så åker man runt
det.
Där liksom.
Ja, just det. Du stänger helt enkelt in någon i en cementblandare.
Ja. Ja, precis. Fast kanske inte cement då, för då har det säkert varit i namnet. Men, men att man bara åker runt och runt.
Mm.
Det var vad jag trodde också, men det är något annorlunda. Om man söker efter revolving drum på Wikipedia får man upp ett gulligt litet musikinstrument.
Ja.
Men då har man kommit fel, för det enda ljudet som den här maskinen skapar är skriken från den som är fastspänd.
Oj då.
Ofta behöver man enbart nämna det här instrumentet för att få fram det man ville. För den är inte särskilt barmhärtig. Fången får handleder och nacke fastspända i en stupstockliknande ställning. Men personen ligger över en roterbar tunna som är täckt av vassa spikar. Och vägrar personen att svara på frågor, eller kanske inte bara ge dem svar som förhörsledaren vill höra, då vrider man på en vev. Och då börjar tunnan snurra. Och buken på den fastspände började sakta men säkert att rivas upp.
Aj, aj, aj.
Och man kunde placera vikter på offrets rygg för att tvinga ner buken djupare i spikarna. Om ett erkännande inte kom fort nog. Metoden slutade ofta med att hela bukens innehåll rann ut över tunnan och spikarna.
Alltså, planerna på att äta lunch efter det här är nog fortfarande lite tveksamma för min del, känner jag. Men det här lät ju fruktansvärt obehagligt. Alltså, jag hellre en tunna ner för Niagarafallet än det här. Alla gånger i veckan, alltså. Det är ju en ganska kreativ metod.
Ja, precis.
Vi som är lite kreativa av oss, vi tre här.
Ja, det ska man ju ha. Att det är kreativt. Men spikar i magen ska man nog inte ha.
Nej, det finns andra järntillskott som är mycket bättre.
Mm. Ja, nej. Vi hoppar över den, tycker jag. Mm.
Vi går vidare till nästa, som är The Iron Collar. Alltså järnhalsbandet. Järnkragen.
Ja. Järnkragen.
Järnkragen. Åh.
Ja, där fick jag lite fantasier.
Bra, kör.
Nej, men kör du.
Ja, nej, men jag tänker, jag är ju fortfarande inne på den här garroteringen jag pratade om. Jag tänker att en järnkrage är någonting du sätter runt halsen för att antingen kunna dra åt själva kragen så att det blir tajtare och tajtare. Tills du stryps,
ja.
Helt enkelt. Eller att man drar åt så att, jag vet inte om, ja, knäcker nacken eller liknande.
Ja.
Eller bara som vi var inne på i förra avsnittet, att någonting som håller upp huvudet och när man blir trött i nacken och sådär, att det finns något vasst under som sticker i hakan eller i halsen eller liknande. Något sånt, tänker jag.
Det låter rimligt. Jag tänkte kanske att det skulle vara någon form av järnhalsband som man sen typ tänder eld på, eller att man försöker få igång, eller nej, det kan jag inte säga. För hur fan ska man tända eld på det?
På ett järnhalsband? Är det lite svårt?
Man kanske kan hetta upp det.
Ja,
okej, jag säger det istället. Jag tänker att man kan ha ett järnhalsband som man sen, eller som man har värmt upp innan.
Aj.
Det låter jätteobehagligt.
Ja.
Nästan, jag hoppas att det är sanningen, för att det hade man ju velat veta mycket mer om i så fall.
Ja.
Och är det inte det som stämmer, så Josefin, du har en karriär som torterare annars.
Ja, eller hur? Ja, men jag är ju väldigt duktig i mina idéer och sånt där, så att, ja, jag vet inte.
Daniel vill ge uppfinnaren av det ondskefulla halsbandet en liten applåd för hans kreativitet.
Åh!
Du var närmast, Tobias.
Ja.
Om det inte är jobbigt nog att få något hårt spänt runt din hals så du får det svårt att andas, och sen hissas upp så du knappt kan stå på tårna för att inte kvävas. Nej, du får en stålskena med vassa taggar riktade upp under hakan, halsen, fastspänt runt halsen. Och sen hissas du upp så du knappt nuddar marken med dina tår. Och så får du hänga där några timmar, och det gör nog underverk om du inte gav upp och kvävdes till döds. Eller kanske skar upp undersidan på halsen, som gjorde att du eventuellt drunknade i ditt eget blod istället.
Ja. Alltså...
Ja, jag var ju tyvärr ganska nära sanningen där.
Uh-huh.
Och alltså det... Ja, jag vet inte. Jag tycker jag behöver få slut på ord för de här fruktansvärda metoderna. Men just det här att din egen kropp, alltså det blir som att din egen kropp till slut jobbar emot dig då ju. Du vet, du står där fastspänd eller lite upphängd och vet att om jag inte orkar mer av liksom blodförlust eller vad det nu kan vara, om man har råkat ha gått emot med hakan innan och så vidare, så då kommer jag ju dö alltså. Den, och där är vi inne på det vi pratade om innan, den här dödsångesten måste ju vara gigantisk, och till slut kan du ju inte hålla upp huvudet, du kan inte göra någonting åt det. Det är en mardröm.
Ja, alltså vid det här laget så är det precis som du säger att man saknar ord. Men jag känner också att nu när man har hört om det här, jag är ju sån att jag stänger ju av till slut i huvudet. Mm. Alltså man blir påverkad och man får ju väldigt läskiga bilder framför sig. Mm. Men det är fortfarande det här att man kan inte riktigt förstå att folk utsätts och har utsatts för det här.
Nej.
Men ja, en fråga, dör man av den här tortyren eller är det så att man alltså typ, ja, men om du håller dig vaken nu i jättelänge så kommer du bli friad?
Ja, det måste vara ett beslut för den som har den som utfört tortyren.
Ja.
Men det känns ju som att den resulterar i döden oftare än de flesta.
Ja, men och samtidigt är det ju också att då har man väl ändå ett val att, eller man kan åtminstone liksom själv göra det lite snabbare.
Ja, du menar att du alltså, om du märker att du är på väg att ta slut, att du sänker huvudet för att faktiskt korta lidandet då?
Ja, alltså direkt ja, när man hamnar där och så vet ja. Man att okej, antingen så kommer jag lida här jättelänge.
Det kanske man gör som offer då. Att om folk har, det här är ju en väldigt synlig metod också. Folk har samlats där, börjar grilla korv, det är lite festlighet. Och då bara sänker man huvudet direkt på spikarna och så bara, ha! Och så missar de hela showen. Ja. Nästa tortyrmetod är sleep deprivation. Alltså att avsiktligt se till att folk inte sover. Det var också inne på i förra avsnittet. Att behöva kliva upp klockan 5 på morgonen för sen jobba hela dagen och sen komma hem för att behöva laga middag. Alla vet hur trött man kan vara efter en helvetes dag på jobbet. Men tänk dig då att bli tvingad att vara vaken genom exempelvis medicinering eller värre genom systematisk tortyr. Det här används fortfarande vid förhör. Dels för att trötta människor lättare försäger sig och får svårare att hålla ihop historier och lögner. Men det finns en baksida med sömnbristen också. Hjärnan kan skapa falska minnen och få svårt att se skillnad på sanning och lögn. Mm. Och de båda kan lätt leda till ett falskt erkännande.
Mm.
Något som ofta utnyttjas. Några andra effekter som förekommer i bristen på sömn är minnesförlust, den generella tidsuppfattningen, ökad aggression, skakighet och vid extrem berövning kan både hallucinationer och inbildning av röster förekomma på grund av att hjärnan börjar skicka ut samma stimulerande kemikalier som vid djupsömn och djupdrömmande.
Mm.
Det aktuella världsrekordet att hålla sig vaken är 11 dagar och 24 minuter. Och det utfördes 1964 av high school-studenten Randy Gardner. Experimentet övervakades av sjukvårdspersonal och doktorer. Så prova inte det själv. Glöm inte att sova.
Nej.
Sömn hjälper att förebygga depression.
Så är det.
Så är det verkligen.
Och jag vet ju, alltså, när vi har spelat in fredagsrys så där. I alla fall du och jag, Josefina, har ju pratat om just det här med men sömnbiten, jag förstår, du är väl lite känslig just för det här om det blir för lite sömn och sådär?
Ja, det är jag. Ja. Jag har ju haft sådana där röster, om man ska säga.
Mm.
Men det har jag förstått är ganska vanligt när man...
Just av bristen på sömn är det ju väldigt vanligt.
Ja, precis. Ja. Och även att, alltså det är inte så att jag hör andra röster i mitt huvud än en sån jag redan har hört på dagen eller så. Det brukar vara min familj som jag hör skäller på mig. Inte för att de brukar göra det. Men ja, det är så här skällande röster helt enkelt.
Mm.
Som säger mitt namn med ilskna toner.
Mm. Mm.
Och det brukar vara precis innan jag ska sova. Så att det är inte så att jag hör det på dagen.
Mm. Och det är ju då man slappnar av också. När man ska försöka sova. Det är då som hjärnan så att säga... Som jag har förstått i alla fall är mer mottaglig för sånt.
Sen hade jag någon gång när jag stod vid spegeln en gång och skulle sminka mig. Då fick jag en sån här... Jag stängdes av i... Jag har ingen aning om hur länge jag stängdes av. Men jag vaknar upp ur den här avstängningen av att jag säger nej. Och tittar på mig själv jätteläskigt. Alltså det var fruktansvärt läskigt verkligen. För jag efteråt så typ skrattade jag. Bara, vad var det som hände där? Mm. Men det kanske har varit en sån här form av... att man har sovit för lite.
Ja.
Men, och sen har jag väl det här också med... Nu ska inte jag bara prata om hur jag har det. Men just,
nej, det var inte så jag menade.
Men bara det, tänk så här, jag har inte blivit utsatt för en sömntortyr. Utan det här är ju tortyr jag utsätter mig själv för. Nej, men det blir att jag har väldigt svårt och är väldigt känslig.
Mm.
Men bara det att det påverkar så snabbt mig själv. Jag kan bara tänka mig hur det blir för de som utsätts för det här.
Mm.
För jag kan ju se skuggor och tror alltid att folk står bakom mig när jag kommer i perioder då jag inte sover mycket.
Det är just det att inte sova är ju fruktansvärt. Och jag menar, som sagt, när vi spelar in det här i början av mars så har vi alla tre jobbat ganska intensivt. Mm. Och det gör ju också i och med att Palmevandringen till exempel var en ganska sen kväll och så vidare.
Mm.
Så blir det att man sover mindre. Och det, visst känner man att man... Jag har nog inte känt mig irriterad. Man kan känna sig lite nedstämd. Och att det kan vara lite svårt att fokusera tankarna. Och så här, och att ha det som tortyrmetod känns ju som...
Ah.
För mig finns det nästan inget värre än att min egen hjärna kommer att motarbeta mig för att jag inte får sova.
Mm.
Det, jag har vissa erfarenheter av det i koppling med en depression. Och det är... Det är fruktansvärt verkligen.
Mm.
Så att det här det ger mig lite så här kalla kårar faktiskt.
Ja.
Sleep deprivation vill vi inte vara med om.
Nej.
Hur länge har ni varit vakna som mest? Kanske avsiktligt.
Ja, avsiktligt. Jag har
avsiktligt varit. Avsiktligt. Då hade jag men då var jag nog vaken i 24 timmar. Eller mer än det var jag nog vaken. Och då hade jag jobb på jobb. Och så visste jag att skulle jag... För då hade jag sovit dåligt veckorna innan. Och så visste jag att om jag somnar nu så kommer jag sova 20 timmar. För det är så som jag gör. Jag sover liksom enormt mycket när jag väl sover för att ta ikapp det där. Och då skulle jag vakna jättetidigt. Och kände att nej, jag måste göra det här fotojobbet. Så då var jag vaken och dygnade. Och på bussen hem sen på kvällen så kände jag att jag måste hålla mig vaken, för jag måste ju liksom överbevaka min kameraväska liksom,
ja,
det. Men det gick knappt. Alltså det var som att jag tinade bort och så jag nickade hela tiden, såna där sömnnickar.
Alltså jag har ju varit vaken som mest, ja det är väl en bit över ett dygn av samma anledning. Mm. Jag kunde inte sova på kvällen. Mm. Nej, kunde av mig. Och tänkte mycket på det, var när jag skulle starta upp tänka om och det här också. Det var tusen idéer i skallen. Och jag är ju sån att jag behöver på något sätt få ur mig de här idéerna för att jag ska kunna sova. Och när jag märkte då att jag legat och snurrat i sängen i 2 timmar tyckte jag att det här var inte så roligt. Så då gick jag upp och satte mig med datorn och tänkte att nu jobbar jag över natten.
Mm.
Skulle det vara så att jag somnar en stund på dagen imorgon så det är inte hela världen. Men det blev, ja, kan jag tippa 26-27 timmar där.
Ah.
Det, men visst, det märks ju väldigt tydligt sen mot slutet av andra dagen om man säger. Och du då, Dan, hur länge har du?
Jag är säkert en spelnörd.
Ja.
Så jag var på ett spelkonvent som hette Dalkon i Dalarna. Där jag och 2 andra personer tyckte, men det är så mycket roligt på det här konventet. Och så gjorde vi en pakt att vi inte skulle sova.
Förlåt, hur gammal var du då?
Jag var 23 när det hände.
Ah, okay.
Det var ja, ett par, 3 år sedan. Så
precis.
Ja. Och då var det en prestigesak förstås. Ingen av oss fick gå och lägga oss. Och vi hade våra liggunderlag i samma rum så att vi kunde övervaka då, att ingen annan gick och la sig. För då skulle vi håna den personen då när de vaknade. Och, så vi höll igång i 51 timmar.
Wow!
Men då hände någonting. Och jag tror ingen av oss visste vem som somnade först. Men vi somnade vid ett bord. Sittandes vid bordet. Spelandes ett spel.
Oj.
Och så helt plötsligt vaknade jag att jag ligger på bordet. Alltså med huvudet på bordet.
Ja, jag tror liksom att du bara fallit ut på bordet.
Nej, jag har fallit på bordet.
Ja.
Och sen tittar jag upp så ser jag en dörr till en balkong. För det här var på en skola.
Mm.
Och så känner jag, men jag har sett den där dörren förut. Och jag vet var den leder. Varpå jag reste mig upp, gick ut, öppnade balkongdörren, gick ut på balkongen och tittade. Ja, jag känner igen den här utsikten från balkongen. Och sen gick jag tillbaka till bordet och då frågade en av de andra, varför gick du ut på balkongen 2 gånger? Men jag hade bara registrerat en av gångerna som gick ut på balkongen.
Nej, vad läskigt.
Ah, ja.
Och sen bestämde jag för att sova.
Det var väl en bra idé.
Det var nog bra.
Och det gjorde de andra väldigt tacksamma, för då fick de också sova.
Men det, Dalkon heter det där, va?
Ja.
Du, det var tur att du var i Falköping, det blev ett Falkon.
Så du förlorade?
Jag tror det, men det är fortfarande osäkert. Vi vet inte riktigt vad som
händer. Det är svårt att veta.
Var...
Ja. Mm.
Och spelet var ju otroligt dåligt för att vi förstod inte alls reglerna. Och det var ett spel som vi hade spelat massor av gånger, men vi... Mm. Vi bara, vad står det på det här kortet? Bara, ja, och det, vem är du?
Det är väl en klassiker av sömnbrist just. Ja. Också. Förvirrings... Ja.
Nej, jag är glad att du förlorade, för det där lät inte sunt.
Nej, inte riktigt faktiskt.
Det är ju inte att vara vaken ett dygn heller bara för att jobba, det håller jag med om. Ja. Men att ha en pakt...
Då har du ju ändå möjlighet att sova igen kanske nästa natt.
Ja, precis, så fort jag får.
Men ofrivilligt har jag varit vaken mellan 3 och 4 dygn.
Men
det hade ju också att göra med att jag hade jobbat, jag berättade det för Josefin, att jag jobbade i en livsmedelsbutik då, och vår chef hade köpt en annan butik. Det var en liten kvartersbutik. Den enda fast anställda var sjukskriven med en propp i benet, och jag öppnade butiken 6:15 på morgonen tror jag det var, och jobbade till 8-9 på kvällen vill jag minnas, 7 dagar i veckan, och det var inte sunt. Nej. Och det var definitivt inte sunt när man skulle hem och sova sen. Men det slutade ju också med att jag blev sjukskriven helt enkelt för att det blev en överbelastning.
Ja.
Helt enkelt. Så att,
ja, men kroppen kollapsar ju. Jag hörde från Spöktimmen som tog upp ett sömnavsnitt att sömn, alltså forskarna har konstaterat att sömn är viktigare än mat. Vi klarar oss längre utan mat än vad vi klarar oss utan sömn.
Just det.
Och vill ändå tipsa om det avsnittet för er som gillar lite spänning och sånt. För de berättar om en historia som inte är sann, men som är en så här creepypasta-historia. Och den var rätt obehaglig tycker jag. Den var, ja. Men jag kan tänka mig att det ligger saker i den historien som kanske är sanna.
Mm. Var det i avsnittet om sömnparalys?
Ja, precis. Och den lyssnade jag på precis nu innan jag skulle åka hit. Och då... Då kunde jag inte sova, eller jag höll på att jobba. Det var också lite så här att jag jobbade sent på natten och så visste jag att jag ska upp om 2 timmar. Mm. Så bara lyssnade jag och de bara, det är verkligen jättefarligt med sömnbrist. Det orsakar cancer eller så här, de har kommit fram till det. Okej, ja, det kanske inte var världens bästa poddavsnitt att lyssna på just då.
Nej. Men då får jag göra en liten shoutout till Linn och Jenny som gör Spöktimmen. Mm. Jag tipsar om en podd som jag faktiskt lyssnar på, så det är inte liksom bara reklam. Dessutom är ju vi Acast-kollegor, för de ligger ju också på Acast, precis som Tänk om gör ju.
Ja.
Och det var avsnitt 7 där de tog upp sömnparalys. Mm. Så det är intressant om man vill veta mer om just det här med hur man påverkas av att inte sova.
Ja, det var det om sömn.
Ja, förlåt.
Det blir... Ska vi spetsa folk på pålar? Nu är ingen finess längre, nu är vassa pinnar som vi tror upp människor på. Vi har alla hört talas om Dracula. Bram Stokers berömda gestalt, som i sig delvis inspirerad av Vlad Tepes, Vlad Dracul eller Vlad Spetsaren. Det var en regent i det krigshärjade Europa under 1400-talet, och han var väldigt grym mot sina fångar, och väldigt ofta spetsade honom levande utanför sitt slott. Att bli spetsad på påle som tortyrmetod, eller avrättning då, vilket det ofta blir, används ofta avskräckningssyfte, eftersom också igen man ser det här väldigt tydligt. Man ser, där sitter de spetsade på pålar, bästa vi inte gör som dem. Det finns i många kulturer runt om i världen, även i Sverige har det gjorts. Pålens tjocklek kunde variera. Men vad Daniel kunde hitta, så verkar 20 cm i omkrets vara ett standardmått. Pålen ofta är tjockare i basen och smalnar av mot toppen innan spetsen då.
Ja.
Det vanliga då var att man satte offret på pålen och tryckte upp pålen i anus, så att den kom ut genom munnen. Men det här krävde ju visst precisionsarbete, så ibland körde de bara rakt genom buken.
Ja, just det. Ja.
Man förblöder inte direkt, utan enligt vittnesuppgifter kunde det ta allt ifrån några sekunder till flera dagar innan folk avled sina skador. För pålen i sig håller den vid liv, eftersom den hindrar blödningen och så. Ett tag i alla fall.
Men vad du menar, man kan gå med en påle intryckt i rumpan. Ah, okej, okay, men kanske inte gå omkring då. Men man har en påle inne i rumpan och så sticker ut i munnen.
Ja.
Och så kan man leva där ett tag. Nu har Tobias brutit ihop.
Nej, alltså jag... Som sagt, det finns ett sömnunderskott bland oss, så att det,
ja.
Jag fick en lite... Ja. Ja.
Det är svårt att säga.
På dig rumpan. Fan, det går inte där.
En pålig rumpa är bättre än 10 i skogen.
Nej. Men en pålig rumpa är fel dag. Alltså det är... Det låter ju inte trevligt.
Men jag förstår inte. Då måste den ju vara typ klinisk ren, den här pålen.
Nej.
Så att det är till problem då förstås.
Ja, men borde det inte gå ganska snabbt då? Man har väl, alltså, eller vadå, är liksom alltså, i tarmarna, är det som ett rakt?
Nej, gud.
Nej, man drar ju. Men det har tydligen varierat väldigt länge, eller väldigt mycket hur lång tid det tar.
Jag kan tänka mig perforerade tarmar som gör att du får ut bakterier från magen i blodomloppet. Det skulle kunna bidra till infektioner, blodförgiftningar och så vidare. Till exempel. Eller att vi helt enkelt förblöder. Ja, det är klart. Du sa att pålen stängde ju inne lite också. Ju.
Ja, jag tror att det är det som håller folk vid liv.
Mm.
Okay. Sen har du problemet då förstås att pålar, det kräver en del jobb för att göra den här pålen. Så när man väl personligen får det dött så kanske man vill återanvända pålen. Då har du återigen resterna från det förra offret som då förs in i dig.
Ja, det är...
Vi vet inte hur länge spetsning på påle har använts. Det känns som en ganska lätt metod att komma på. Mm. Det finns dokumenterat från 1700 före Kristus på bronsåldern. Någon mer reflektion på pålar?
Alltså påle är verkligen alltså nog det värsta tortyrmetoden jag kan tänka mig, just för att det var nog den första tortyrmetoden som jag hörde om som var så extrem typ, och därför har det bara jag fasade för den här delen. Jag tycker det är jätteobehagligt.
Ja, det låter låter fruktansvärt obehagligt. Alldeles liksom, ja, nej. Det är så barbariskt på något sätt. Det är så eller så grundläggande elakt också. Nej, usch, det, och just det här att pålen också då så att säga räddar dig på ett sätt genom att du inte förblöder, men samtidigt perforerar allt ditt inre i princip. Måste ni ju göra. Det är, nej, usch, mig. Det där vill vi inte vara med om.
Men förlåt, men en fråga till om det här med påle, och för jag blev lite upprörd, för jag har bara hört nämligen att den går in en bra bit. Jag tänkte på det här med att när den sen sticker upp i munnen, hur går det att andas? För andas, om man inte kan andas så tror jag inte man lever fler dagar.
Jag antar att man kan andas med näsan fortfarande.
Ja, men den är ju i halsen.
Ja, det borde ju vara väldigt
den
svårt.
Den borde perforera och svalja och allting.
Ja.
Ja. Det är inte så att jag betyder...
Hur sjutton överlever folk på pålen? Det känns ju
jättebra.
Jag betvivlar alltså inte Daniels research. Jag betvivlar att
de som överlevde.
Det kan ju vara propaganda också från människor som Vlad som har velat att folk ska leva på pålarna och sen dör alla, men då har de spridit ut att så här, men han satt där och hade jätteont i flera dagar.
Vi kan väl göra så här att är det någon som har blivit spetsad på en påle och överlevt, gå in på facebook.com/mordapodden och skicka ett mail till oss, så vill vi jättegärna intervjua er.
Ja, verkligen. Men vi kommer ju behöva åka till plats då, tänker jag.
För de om man fortfarande sitter kvar här.
Ja, det måste de göra.
Ja, om de tänkte
då. Det blir en jättedålig intervju. Så, men hur känns det? Sen har Daniel skrivit ett väldigt spännande stycke om Josef Mengele och Auschwitz. Men det här kommer jag att censurera i det här avsnittet. För jag vill, Daniel, och det här har jag förmodligen redan mejlat dig om nu, att du ska skriva ett avsnitt om Josef Mengele för Massmördarpodden. För Dr. Mengele är en massmördare och måste tas upp i Massmördarpodden. Och hemskheterna på Auschwitz överträffar allt vi har pratat om tidigare, så det här får bli en teaser för det. Men sen kommer Daniel till lite uddare metoder eller sätt som han inte riktigt hittat någon övervägande information om, eller saker han själv har tänkt på när han stått i duschen och tankarna har vandrat iväg lite för mycket. Den första metoden i det här epilogen kan man väl säga är driller killer.
Förlåt, har de här hänt eller är det hans egna tankar?
Vi får höra nu.
Okay.
Driller killer.
Driller killer. Okay, säg...
Tortyr med borrmaskin.
Ja.
Det betyder väl borrmaskinsmördare eller? Eller nej? Är jag fel ute?
Daniel säger, någon som har sett skräckfilmen Tandläkaren. Och det har jag faktiskt gjort.
Nej, men jag kan tänka mig.
Det är inte världens bästa skräckis, men den spär definitivt på tandläkarskräck. Om du har det, tänk dig att sitta där i stolen, höra surrandet och känna borren, jobba sig ner i tanden och träffa roten, ingen bedövning eller kanske få tänderna våldsamt uttryckta. Daniel säger att han själv har dragit ut 2 tänder, dock med bedövning. Men bara knakar i skallen och ljudet själv är jobbigt nog.
Du kan intyga det, Daniel.
Kanske kan man bara sätta en borrspets mot skallen och långsamt jobba sig in i benet. Det bör eka något fruktansvärt. Eller kanske sätta den på ett finger och borra ner genom nageln. Det finns många sätt att använda en liten borr på.
Där vill jag också säga att även det här har ju i förfinad form så att säga använts inom psykiatriska behandlingen. Men då i form av lobotomi. Vi pratade om det i avsnitt 1. När det gällde droppskåpet, eller dårskåpet kallades det på psyket då, helt enkelt, många, många år sedan. Lobotomi kommer vi väl säkert att i någon form återkomma till, känner jag. Men det är väldigt många tortyrmetoder som har blivit psykiatriska behandlingar, om än för 50-100 år sedan, vilket jag tycker är fruktansvärt.
Verkligen.
Lobotomi gestaltas ju väldigt bra i filmen Gökboet.
Ja. Usch, den är hemsk. Nej, men jag tycker ju att den tandläkartortyren, om man ska säga, att man inte bara borrar upp i tanden utan fortsätter liksom.
Ja, just det.
Det kan nog vara efter Polen, tror jag, på min lista, vad jag tyckte var obehagligast.
Ja.
Har du tandläkarskräck, Dan?
Nej, jag älskar min tandläkare. Jag är så tacksam när de gör mina tänder finare.
Åh, vad härligt.
Har du?
Vilken kärlekshistoria.
Ja.
Alltså jag hade när jag var yngre, nu är det inte så farligt, men när jag var yngre så var det jobbigt. Vi hade en väldigt bask tandläkare som var känd för att liksom vara ganska brutal i sitt hanterande när man skulle dra ut tänder och sådär. Så då var det fruktansvärt jobbigt. Då var det ju...
Fy.
Ja, precis. Och jag vill inte nämna några namn, men den personen i den byn där jag växte upp var ju känd, alltså i sin yrkesroll, att vara bestämd, alltså inte otrevlig eller på något sätt, men att vara bestämd och sa, nu gör vi det här, bedövning på, tand ur, färdigt.
Ja.
Så, och det, nej, då tyckte jag det var lite obehagligt, måste jag säga. Nu är det lugnt.
Men jag tänker på din tandläkare där, det var en väldigt fin kärlekshistoria. Är det så att du tänder på denna?
Nej, jag har inte bara en tandläkare. Utan jag går till något stort företag, så det är en ny tandläkare varje gång, känns det som.
Så att det är inte så att du liksom går dit för att idka, ja, ska vi kalla det tandkött då? Nej.
Nästa metod.
Det är inget tandköttligt umgänge.
Tandköttligt umgänge bara där.
Nästa metod.
Ja.
Som Daniel nämner här i epilogen är nailbiter. Och som om det inte duger att få en borr i nageln, så kan de ju ryckas ut också. Och alla som bara tappat en nagel efter att ha klämt fingret vet hur obekvämt det är. Daniel själv har fått en nagel avryckt i samband med arbetsolycka. Och så kan jag säga att det är hemskt smärtsamt. Så man får fler naglar utryckta i turordning.
Aj, men det här måste väl finnas en tortyr som...
Ja, rycka ut naglar är väl...
Det är väl en låter lite maffiaaktigt nästan, för att få folk att...
Nej. Jag kan tycka det är obehagligt att bara ta bort lösnaglar, faktiskt. Att det känns lite när man... När de sitter...
Ja, liksom, jag antar att det vickar lite och sådär.
Ja, det är som att liksom...
Ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Vilken min du gav mig.
Har vi klarat med naglarna?
Vi är klara med naglarna.
Och vad sitter naglarna fast på?
Nagelbanden.
Ja, och fingrarna.
Så nu ska vi kapa fingrar.
Nu kommer vi till nästa metod. Ja. Finger licking good.
Licking?
Att slicka? Klippa...
Nej, men alltså finger licking good är... smakar jävligt gott ungefär översatt kan man säga.
Nu gör du reklam för KFC också.
Ja, det gör vi. Ja. Det är de som har den.
Och de skulle kunna få sponsra oss.
KFC.
Att klippa av fingrar eller tår med en sekatör helt eller delvis är en grov metod som känns väldigt maffiga. Troligen effektivt mot de som får utstå det. Men det finns inte så mycket att säga om det. Även om det troligen förekommer i verkligheten. Så känns det lite som en klassisk filmkliché. Klippa av fingret, skicka det till någon som bevis på att du verkligen har personen. Och ska du skicka ett finger med posten, glöm inte att använda returpapper. Och det var en yrroll-referens.
Så är det.
Det är sant.
Men det här låter ju som en fruktansvärd... Alltså, hur många gånger jag sagt fruktansvärd de senaste två avsnitten här nu? Men att klippa av fingrarna på folk... Alltså det är ju inte bara det att de måste göra fruktansvärt ont. Eller hur då demolera fingrarna på folk... Det gör ju också att du kommer inte kunna använda... Alltså använda händerna på samma sätt som innan.
Det är
inne på fel nu? Eller du ser så frågan ut.
Nej, jag bara råkade läsa nästa tortyrmetod och blev skräckslagen.
Oj, det vill man höra.
Ja, vad tycker du om att klippa fingrarna på folk?
Ja, det är inte min favorit. Måste
nej,
så.
Både Dan och jag har 10 fingrar kvar fortfarande.
Mm, ja,
vi har jobbat med Josefin ett tag här. Så
ja, att, ja. Ja, men jag har siktat in mig lite så. Vissa fingrar behöver ni inte. Mm. Men jag tänkte på en sak. Efteråt här så tycker jag vi väljer ut vilken vi tyckte var värst. Och sen också ska vi försöka hitta på varsin egen som slår alla de här i grymhet.
Mm. Nästa alternativa tortyrmetod här i epilogen är grinding teeth. I stil med att få en borr i tanden så har Daniel via en ex-militär fått höra hur de tog en trekantig fil och filade ner mellan tänderna på fångar för att få fram information. De flesta brukar börja prata innan de når tandroten.
Ja.
Även att de lagt kniväggen mot tandens topp och slagit till med en hammare på knivryggen. Och det har då klyft eller spräckt tanden ner i mitten. Extremt framgångsrik metod tydligen och väldigt smärtsam.
Alltså Josefin och jag sitter och djupandas här bara för att liksom behålla vett. Alltså det här var ju den här är ju nästan... Det finns många, alltså allt beror på vad man refererar till och vad man har för, men det här är fy farao, så utstuderat, så grymt och så fruktansvärt ont det måste göra. Alltså visst, jag har ingen tandläkarskräck som jag sa innan, men det är klart att man är ju väldigt alltså utlämnad och smärtutsatt hos tandläkaren om så. Och det här, alltså det är helt sinnessjuk metod det här. Alltså jag tycker det är helt galet. Alltså jag säger att du andas djupt, Josefin. Hur?
Nej, det där blä.
Just det att fila, alltså det här långsamma filandet på tänderna ner till det där
Jag tänker typ också en annan som jag skulle tycka var äckligt, det är typ nålar i munnen och så här sprutar i munnen typ. Det kan man ju för sig ha, men...
Och nålar i munnen kommer ju tillbaka till när vi tar upp Albert Fish i seriemördarpodden Premium under våren.
Mm-hmm.
Men Daniel inte klar än.
Nej.
Nästa metod är nailed it! En sak Daniel själv skojat om var att slå in och skjuta av popnitar in i köttet på någon. En standard popnit brukar ligga på 3,2 mm i bredd. Men de finns för industriell storlek och närmare 10 mm.
Så att om ni tillverkar sådana och vill sponsra oss så hör av er.
Mm.
Toppnitens funktion är att när man drar åt den trycks den ihop och expanderar och den blir som ett ankare. Så skulle man skjuta av en sån under huden, och jag gissar att det skulle vara en ganska smärtsam känsla att känna den expandera i dig. Och då stiftet dras av, man dragit åt, så kommer bara en metallhatt sitta kvar utåt. I vanliga fall med avlägsna popnit så borrar man upp niten med en lika stor eller större borr än popnitens ursprungsmått. Men då den är placerad i huden skulle man troligtvis behöva skära ut den.
Mm.
Här har även Daniel gett oss en länk till hur en popnit fungerar, så jag måste lägga upp på Mördarpoddens Facebook.
Facebook.com/mördarpodden.
Mördarpodden. Ja. Eller något.
Ja, sök på Mördarpodden på Facebook annars.
Mm.
Nästa metod är neck lacing.
Vad heter det?
Och så ska vi gissa.
Neck lacing, det får ni gissa på.
Neck lace.
Neck lacing.
Neck lacing, det är alltså hals... Ja. Neck lacing, vad skulle du översätta det med då? Hals...
Lacing. Nej, det tänker jag inte göra. Nej, du måste gissa utan översättningen.
Oj, oj, oj.
Ja, nu är lacing L-A-C.
Ja, L-A-C. Lace är ju typ spets och sånt där.
Mm.
Alltså spets som i tygspets.
Ja, precis.
Men det, jag vet inte om det har... Det låter som du stryper någon med ett par silkestrosor eller någonting.
Ja.
Det låter ju fruktansvärt. Alltså, det låter ju mer som
det är inga silkestrosor inblandade.
Nej,
men jag tänker typ, det är ju konstigt att spets betyder spets, och så tänker på spets som
ja, eller spets som i hund.
En hund.
Ja, det
kan väl inte vara tortyr. Spets, ju. Ja, just det.
Ja.
Sticks. Ja, men jag tror väl att det kan vara att... Vad 17 kan det här vara för något? Googlar du nu vad det där är?
Nej, jag googlar inte vad det är. Jag tänkte se om det fanns fler betydelser på lace, men jag ska hoppa över det.
Ah, sen, det har ju kört bra. Ja, okay då.
Nej, du får köra då.
Den här metoden är från Sydafrika, där den absolut inte används av den sydafrikanska staten, utan av folk som vill straffa brottslingar när staten inte gör det. Det är ett utomrättsprocessligt straff alltså, där man genom tvång tvingar på någon ett bildäck. Så man trär bildäcket över personen,
okay.
Dränker in bildäcket med bensin och tänder på det.
Alltså mänsklig fackla då alltså?
Ja. Och samtidigt kastar man sten och slår personen.
Ligger bildäcket på halsen?
Nej, det hamnar väl.
Okay.
Jag antar att det glider ner så att man har armarna då, låsta innanför.
Ja, det låter...
Och vad har det här med spets att göra?
Nej, det är väl att det sätts runt nacken.
Ja, det är väl så snarare då att det är någon slags... Ja. Det var oväntat.
Mm, det var inte väldigt det oväntat.
Men alltså det där... Alltså eld... Ja...
Daniel har ett viktigt tillägg här. Ingen bör googla på det här, för det finns då extremt våldsamma videor av faktiska fall där folk knäcklades i Sydafrika. Så googla inte på det.
Nej, det är en bra rekommendation.
Det kommer jag googla på.
Inte googla.
Jag ska googla.
Nej.
Va?
Fy.
Prata. Men det tar vi ju klippet bort. Och ni som vill se Josefin googla just det här ämnet, ni kan gå in på patreon.com. Nej.
Daniel har några avslutningsord.
Ja.
Jag som skriver detta heter Daniel och har lyssnat på Seriemördarpodden, Massmördarpodden och Palmmordet under de senaste 2 åren. Och därför gäller både arbetsdagar och kvällar, så stort tack för era poddar. Sen vill jag självklart tacka Dan, Josefin och Tobias som gett mig chansen att skriva detta. Även om jag inte är direkt jättevan att skriva sånt här, så gjorde jag mitt bästa.
Det gjorde du jättebra. Yes. Det här har varit jätteintressant.
Verkligen, hatten av för dig Daniel.
Ja, och du Dan, du har ju läst direkt från manuset. Och jag tycker du är duktig på att skriva Daniel.
Mm.
Självklart hoppas jag, säger Daniel, att några har funnit detta intressant och kanske lärt dig något nytt. Jag är även glad för att dela med mig av mina intressen till er alla.
Mm.
Återigen stort tack, och gör som konstens mästare gjort genom alla århundraden, och låt döden inspirera er.
Oh, det var mörka avslutande ord.
Tack Daniel.
Ja, tack så Daniel. Daniel.
Och tack Tobias och Josefin.
För att ja. Och nu vill jag fråga, vilken tyckte ni var värst? Personligt liksom, personligen med.
Mm. Ja, det finns några att välja på. Men alltså, den här, jag tycker ju att den här Paul-metoden var fruktansvärd. Just att du Du dör inte i, alltså när man spettas, man får en påle upp i en kroppsöppning och den kommer ut genom munnen i princip.
Mm.
För att du skapar så mycket inre trauma helt enkelt, alltså mycket inre skador, samtidigt som du inte blöder ur, för att det som är neråt så att säga i rumpan, eller ja, nederkroppen har du en påle i liksom.
Ja.
Mm. Jag tycker att den var fruktansvärt obehaglig. Och jag har svårt att tänka mig något sätt som är som är liksom värre sätt att dö på. Nej, den slog an hos mig alltså. Fy
fan. Jag håller med dig. Sen första gången jag hörde den och fram tills nu så är det den värsta jag hört.
Jag tänker att det värsta måste vara de som tar längst tid på något sätt.
Jo.
Speciellt om det är under mycket lidande. Och sen var det ny för mig också, att jag kan inte släppa skafismen riktigt. Den tyckte jag var riktigt obehaglig. Skafismen var alltså när man satt instoppade den här trästocken och fick sina bakre delar uppätna av insekter.
Men då kan man väl kan man inte dränka sig?
Nej, man satt i en trästock i ett träsk.
Men så man kom inte ut ur trästocken. Ja, förlåt.
Men man kunde bli räddad av sina vänner.
Man kan bli räddad av sina vänner.
Ja. Så det finns hopp också. Det kanske är det ännu mer hemskt.
Ja, det kanske gör. Eller så är det sådär. Sitter du med en påle upp i rumpan och alltså genom hela kroppen, då hjälper ju, alltså inga vänner i världen hjälper ju dig mot de mindre skadorna, tänker jag.
Nej.
Så du där, inte... där är du ju dödsdömd, känner jag.
Ja, det stämmer.
Verkligen.
Vad tycker ni som har lyssnat är den bästa tortyrmetoden? Och ni får gärna gå in på Facebook eller Instagram.
Facebook eller kommentera. Instagram.
Det där heter vi Mordapodden.
Mordapodden eller Mördapodden.
Precis.
Ja, har ni hört talas om några tortyrmetoder som vi inte har tagit upp, så får ni förstås skriva ner dem också.
Har vi några tortyrmetoder som liksom har poppat upp i hjärnan under tiden här, som...
Ja, men nu får vi komma på dem. Absolut. Vem kan den värsta tortyrmetoden här?
Ja, det var den där osthyvelsteorin vi hade, tycker jag. Den har vi redan nämnt ju, men att hyvla upp någon med en osthyvel låter ju mindre angenämt, måste jag säga. Men jag håller med Dan. Det som tar längre tid, alltså det som tar längst tid, gör ju också att det blir en ökad psykisk ångest och en ökad smärta, så att det måste vara.
Jag vill ju nämna att jag har det assyriska imperiet som härjade under från 900 till 600 före Kristus ungefär, var väldigt duktiga på tortyrmetoder. De slutade väldigt ofta med att offren dog, eftersom assyrierna var intresserade av de här avskräckande exemplen. Och jag har gjort ett avsnitt av Fan of History som heter The Lord of Massacres. För när jag började göra assyriska imperiet i Fan of History, så trodde jag att alla assyriska kungar gjorde så här. Men det visade sig att det var en enda kung som verkligen gjorde det här berömt. Och han gjorde alla de här relieferna som visar tortyren. Och det var folk som flåddes levande och liknande. Så lyssna på Lord of Massacres avsnittet av Fan of History.
Ja, nu vill jag veta, för du är ju ganska lömsk, jag vill säga. Men, ja, men du skulle kanske kunna komma på någon riktig hemsk idé, tänker jag. Du har ändå hört massa hemska saker genom åren.
Ja, jag tror ju att om jag nu hänger kvar vid skafismen här, som ju är ganska fruktansvärd. Mm. Men om man dessutom tar den här stackars skafistoffret, sitter där i sin trästock, får rumpan uppäten av insekter, och samtidigt torterar man då den personens barn och mamma och vänner till döden och framför.
Ja. Olika också, typ en påle, en...
Ja, lite så här. Det måste ju vara... Ja, det ganska måste högt på skalan.
Det blir både fysisk och psykisk sorg.
Ja, nu kan jag tänka mig att göra något lättsammare.
Ja, något som är lättsammare är ju att faktiskt tänka på Killing State of Mind.
Ja.
Som är gjord av Erik Segerstedt.
Ja, men perfekt ju. Ja. Och det är ju Mördarpoddens låt, får vi väl ändå säga.
Ja, det är Mördarpoddens artist som har gjort den här låten.
Precis.
Och det är introt ni hörde i början. Och det vill vi verkligen tacka för. Och gå in på Erik Segerstedt på Instagram. Så kommer du bli uppdaterad om nya grejer som han håller på med.
Mm.
Och det är inte tortyr.
Nej, jag tänkte ju säga det. Alltså, Erik Segerstedts musik är ju så långt ifrån tortyr man bara kan komma. Ja. Så att det blir ju lite malplacerat kanske. Men,
precis.
Men, ja.
Det blev ett himla sväng där. Det är ju, vad heter det?
Vi gillar dig.
Massage för öronen.
Massage för öronen. Alltså, vilket underbart uttryck.
Så kan man behöva efter att lyssna på det här fruktansvärda avsnittet om tortyr.
Ja, nej, det har varit otäckt.
Så
det
in och lyssna på Erik Segerstedt. Wherever You Are är min favoritlåt. Den tycker jag verkligen om.
Min favorit är Killing State of Mine.
Ja,
det kan jag säga också faktiskt.
Ja.
Just i och med att den har en personlig koppling på något sätt, i och med att vi jobbar med Mellanbaden på den då.
Ja.
Live in a world.